Nåd vare med er och frid ifrån Gud, vår Fader och Herren Jesus Kristus. Predikotexten idag är tredje årgångens evangelietext som är från Matteus 14, verserna 22-33 och lyder i Jesu namn. Strax därefter befallde Jesus sina lärjungar att stiga i båten och före honom fara över till andra sidan sjön, medan han själv sände iväg folket. Sedan gick han upp på berget för att få vara för sig själv och be. När det blev kväll var han ensam där. Båten befann sig redan många stadier från land och var hårt ansatt av vågorna, eftersom vinden låg emot. Vid fjärde nattväkten kom Jesus till dem gående på sjön. När lärjungarna fick se honom gå på sjön blev de förskräckta och sa: "Det är en vålnad." Och de skrek, så rädda var de. Men genast sa Jesus till dem: "Var lugna, det är jag. Var inte rädda." Petrus sa: "Herre, om det är du, så befall att jag ska komma till dig på vattnet." Jesus sa: "Kom." Petrus steg ur båten och gick på vattnet fram till honom. Men när han såg hur häftigt vinden låg på blev han rädd och började sjunka. Då ropade han: "Herre, hjälp mig." Genast räckte Jesus ut handen och grep tag i honom och sa: "Så lite tro du har. Varför tvivlade du?" De steg i båten och vinden lade sig. Och de som var i båten tillbad honom och sa: "Du är verkligen Guds son." Amen. Herre, helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Hur skulle du reagera om du var ute i en båt mitt i natten och det är helt mörkt? Och så ser du en skepnad, en människa som kommer ute på vattnet. När man vet att man är långt från land. Det är inte underligt att lärjungarna trodde att de såg ett spöke. För så brukar det ju inte hända. Men om du dessutom ser att det är en god vän som går på vattnet, så är det ju ännu mer underligt. Om det skulle vara någon skepnad av något slag, så kanske man tänker att det är bara en synvilla. Men om man ser att det är en god vän, så kan man tänka att det är en verklig människa som kommer där. Du ska ha en tro på att din vän är något mer än en vanlig människa för att be att få komma ut till honom och göra likadant, att gå på vattnet. Så gjorde i alla fall Petrus. Och det som hände var någonting helt annat än vad vi till vardags brukar uppleva. Vi får en del att tänka på genom den här berättelsen. Den här händelsen utspelar sig strax efter bespisningsundret, när Jesus har mättat 5000 män förutom kvinnor och barn med 5 bröd och 2 fiskar. Enligt Johannes evangeliet 6:e kapitel, som behandlar också det här brödundret, är det här strax före påsk. Det är ungefär ett år innan Jesus ska lida och dö. Det finns parallelltexter till den här ställen, förutom i Johannes 6, också i Markus 6. Men det här, i Matteus, är det enda stället som berättar om Petrus. De andra berättar bara att Jesus går på vattnet. Markus kommenterar att de inte hade förstått detta med bröden. Deras hjärtan var hårda. Och det här är en mycket viktig notering. Det ger oss en antydan om varför Jesus gör som han gör. Om vi analyserar den här texten så ser vi att det finns 7 element. Vi ska sen fästa särskild vikt vid ett par av dem. Det första är att Jesus sänder iväg sina lärjungar och folket. Alltså efter att han har gett dem mat att äta. Det andra är att Jesus är ensam i bön under natten. Det tredje, att lärjungarna ansätts av stormen. Och de kommer sig ingen vart under många timmar. Det fjärde är att Jesus går på vattnet och lugnar sina lärjungar. Det femte är att Jesus befaller Petrus att komma till honom på vattnet. Det sjätte är att Petrus börjar sjunka och Jesus tillrättavisar honom för bristande tro. Och det sjunde är lärjungarnas bekännelse. Du är verkligen Guds son. Det första vi ska ta lite grundligare fram är att Jesus är ensam i bön. Platsen där det här inträffade låg på andra sidan sjön, bortom Betsaida som finns öster om Jordanfloden, eller den flod som kommer ut i Genesaret. Och sen var det här troligen då ännu mer österut, längs sjöstranden vid Genesarets sjö. De hade kommit med båt och det var vanligen enklare än att gå landvägen. De hade för avsikt att få vara ensamma, men en stor mängd människor kommer dit. Och så får Jesus då ta itu med att bota sjuka som förelades honom. Och det blev kväll och så hade ingenstans att ta vägen. Och så händer då det här bespisningsundret. Och efter det kommer vi då till vår text. Nu i vår text händer ännu ett under där Jesus skulle visa sin kraft. Men mellan de här båda undren så behöver Jesus be. Han behöver få vara ensam. Han skickar iväg sina lärjungar, sen han hade skickat iväg hela den stora folkmassan, var och en hem till sig. Och sina lärjungar sände han iväg med båten för att fara över till andra sidan. Och så blir han ensam kvar. Han ber, ensam, han ber i flera timmar. Han är ju Gud, varför behöver han be? Jo, han är en sann människa som frivilligt har avstått från sin extraordinära kraft för egen del och som har mänsklig svaghet precis som vi andra. Han använde sin extraordinära kraft ibland, just vid bespisningsundret och sen när han gick på vattnet. Men ändå så var han för det mesta en människa som blev trött och som inte klarade sig utan mat, vila. Ja, förresten, när sov han månne? Det har jag funderat på många gånger. Vi kan fråga oss, har vi inte mycket större orsak att ägna oss åt bön? Och hur mycket tid sätter vi av åt bön i vår ensamhet? Bibeln talar ofta om olika sätt att be. Paulus skriver i Efesierbrevet 6. Gör detta under ständig åkallan och bön och bed alltid i anden. Vaka därför och håll ut i bön för alla de heliga. Här finns två sätt. Att alltid be i anden betyder att vi mitt i vår vardagssyssla lever i samverkan med anden. Vi har gemenskapen öppen, kanalen är öppen till Gud. Och allt vad vi gör, det gör vi i Jesu namn. Vi samtalar med Gud under tiden som vi gör våra sysslor. Man brukar också kalla det här bönesuckar, ordlösa böner, där vi ber att Gud ska vara med när vi har svåra arbetsuppgifter, när vi är ute i trafiken eller när vi frestas till hårda ord bland våra arbetskamrater eller i vår familj eller bland andra människor. Men när Paulus talar om att hålla ut i bön för alla de heliga, då tänker han också på böner där vi nämner varandra vid namn, där vi ber om Guds välsignelse och beskydd, om hälsa och välgång, inte bara för våra närmaste, utan också för konkurrenter och ovänner. Det brukar vi kalla förbön. Det är paradoxalt med bönen att den ger mera kraft än den tar av oss. Det hade Martin Luther förstått. För han sa att när han är hårt stressad av mycket arbete, då måste han ta mera tid för bön. Och det är precis vad det vi ser av Jesu exempel. Att Jesus bad så här ivrigt under natten är inte bara ett exempel för oss, utan det var hans kraftkälla där han samlade kraft för att kunna göra den uppgift som han var sänd att göra. Bönen är en oerhörd välsignelse. Därför ska vi rannsaka oss i frågan om vårt böneliv och be Gud ge oss en rätt prioritering av vår tid. Om Bibeln konstaterar att lärjungarnas hjärtan var hårda, så måste vi desto mer bekänna att våra hjärtan är hårda när vi tänker på vårt eget böneliv. Vi får gå till bönens mästare och be honom om bönens ande, så att den kraft han vill ge oss ska bli verklighet också för oss. Och därmed också bli dem till välsignelse som vi ber för. Och sedan då till undret då Jesus går på vattnet. Det här var efter klockan 3 på morgonen, det var i den fjärde nattväkten. Då var det ännu helt mörkt. Lärjungarna kämpade med båten. Vinden hade hindrat dem att ro i land. Varför sände Jesus iväg dem och låta dem arbeta så hårt hela natten med att ro och inte komma någon vart? Åter får vi gå till Markus förklaring. Deras hjärtan var hårda. De måste inse kontrasten mellan att tro på sig själva och sina egna kraftresurser och på att vänta kraften från Gud. Jesus samlade sina krafter i bön. Lärjungarna kämpade vid årorna mot vinden. Man kan säga att de kämpade i sin egen kraft mot fördärvsmakterna. Tänk att de inte hade insett vad Jesus kunde ge för kraft, trots att de hade bevittnat brödundret. Och tänk hur det är med oss. Fast vi har hela Bibelns uppenbarelse om Guds kraft och nåd, så försöker vi oftast kämpa med vår egen kraft och har så svårt att fatta vilken Gud vi har. Jesus kom gående på vattnet. Markus skriver att han just skulle gå förbi dem. Och då skrek lärjungarna till, för de trodde att de såg ett spöke. Det var ju mörkt och de såg en gestalt som gick på vattnet. Och det är ju omöjligt för en levande varelse. Det finns funderingar bland bibelförnekare som menar att det måste ha funnits ett osynligt rev, ett grund som han kunde gå på, eller ett antal stenar som han kunde flytta sig mellan, sådant som lärjungarna inte kände till. Och det är ju egentligen helt barnsliga funderingar. För skulle inte yrkesvana fiskare ha känt sitt eget fiskevatten, så de visste var grunden fanns och var det fanns stenar under ytan. Vi kan också fråga, vilket är svårare, att gå på vattnet än att mätta 5000 män med 5 bröd och 2 fiskar? Svaret är naturligtvis att det är precis lika omöjligt för människor. Det är möjligt bara för Gud. Här får vi se Guds gudomlighet i Jesus, glimtar av den, mellan det att han låter sig vara svag, precis som alla andra människor. Det här är verkligen inte lätt att förstå. Och inte var det lätt för hans lärjungar heller. Markus och Johannes berättar nu efter det här att Jesus steg i båten och det blev alldeles lugnt. Johannes nämner ännu ett under. De var genast framme vid andra sidan. Johannes brukar normalt inte återge sådana händelser som synoptikerna redan har berättat, alltså Matteus, Markus och Lukas. Han gör ett undantag både med brödundret och med händelsen då Jesus går på vattnet. Och han gör det antagligen för att han vill låta händelserna utgöra bakgrund till det som han ska undervisa om nästa dag. Då berättar Johannes hur han undervisar om livets bröd. Och han kommer där också i samspråk med judarna och kommer att bli mycket hård, så att faktiskt de flesta vände bort från honom. Han talar om Guds gärning där i senare i kapitel 6, i kontrast mot människans egen gärning. Han påminner om hur Gud gav manna i öknen och hur han nu ger ett annat bröd, ett bröd som ger världen liv. Och här kommer han in på det verkliga syftet med hans verksamhet, det som är Guds vilja. det är att det som Gud har gett honom ska uppstå på den yttersta dagen. Det här är också den djupa betydelsen i berättelsen om hur Jesus går på vattnet. Vad hade lärjungarna gjort? Jo, de hade kämpat hela natten i egna krafter. Kämpat mot vinden som brukar räknas vara en symbol för fördärvsmakterna. De kom ingen vart. Vad hade Jesus gjort? Han hade bett. Och nu visade han sin överhöghet över världens makter. Det som människor inte kan, det kan Gud. Gud kunde låta honom övervinna naturens krafter. Både genom att låta honom gå på vattnet. Och sen genom att stilla vinden och låta båten komma i land på en gång. Det är inte människans kraft som uträttar något. Vi kan ingenting utan Guds kraft. Därför ska vi först söka Gud, eller som Jesus säger i bergspredikan. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet. Och därför har Jesus gett oss ett föredöme hur vi söker Guds kraft. I bönen och tron på honom som förmår allt. Det här är en förberedande undervisning för det som sen, ett år senare, skulle bli Jesu verkliga gärning för oss människor. Jesus skulle göra det som ingen människa kan göra. Vi kan inte sona vår syndaskuld. Vi kan inte bli saliga genom det vi själva gör. Men det som var omöjligt för människor, det gjorde Gud. Då han sände Jesus för att bli vår ställföreträdare. För att offras som ett lamm. Som ett påskalamm som skulle offras för att Guds folk skulle bli frisläppta. Som det hände i Egypten en gång. Så skulle Jesus offras på korset. För att vi skulle bli fria från vår syndaskuld. Jesus skulle dö i vårt ställe för att ta bort vår synd. Jesus kunde gå på vattnet. Han kunde också besegra djävulen som var representerad av vinden och vågorna. Och se till att hans lärjungar kom tryggt till land på andra sidan. Och på samma sätt kunde han också segra över djävulen när han lät sig spikas på ett kors. Fast det såg ut som om djävulen skulle triumfera. Han vann. Och därför har vi den salighet som vi inte hade förtjänat. Den rättfärdighet som bara Jesus har, den har han gett åt oss. Och därför är du och jag som tror på Jesus saliga utan någon egen kraft av nåd alena. Och slutligen Petrus tro och otro. Petrus tyckte det var spännande och ville försöka gå på vattnet. Han vågade inte göra det på eget bevåg. Och det var ju helt rätt. Han bad Jesus ge honom en befallning att komma. Herre, om det är du, så befall att jag ska komma till dig på vattnet. Jesus befallde och Petrus vågade stiga ut mot alla naturlagar. Det var på Jesu ord han gick. Det var en rätt tro. En tro, tron stiger inte ut i det okända, dumdristigt. Som om vi skulle hoppa från ett högt torn utan skyddsutrustning och bara chansa på att det finns någonting där utanför. När Jesus har gett oss sitt ord, då vet vi att det finns någonting som håller. Och det höll för Petrus. Då Jesus gav sitt ord, sa kom. Men när han flyttade blicken från Jesus till vågorna och började tänka på sig själv i förhållande till vågorna, då började han sjunka. Om tron tappar fästet är den ingen tro. Det håller inte att se på naturens krafter eller på oss själva. Utanför Jesus gäller de vanliga naturlagarna. Då håller inte vattenytan att gå på. Petrus blev rädd och började sjunka. Och nu var det dags att ropa på Jesus igen. Och det var inte förgäves. Jesus hjälpte. Men han tillrättavisade honom också för hans svaga tro. Hans tvivel kom av komma av att han såg bort från Jesus och såg på farorna runt om istället. Det är precis likadant för oss. Så länge vi ser på Jesus är det lugnt. Börjar vi se på alla faror som finns runt om oss, då sviker modet. Därför kan det vara nödvändigt att Jesus plockar bort vår tilltro till oss själva och låter oss få se precis hur svaga vi är. Det är inte behagligt. Det är hemskt att uppge sig själv, att uppleva sig vara helt svag och utblottad. Och tänk på hur lärjungarna kände det. De som var så sjövana att vara ute och ro med båten och visste hur lång tid det tar att komma från ena stranden till andra. Så ror det och ror, timtal, kommer ingen vart. Det borde inte ha räckt så länge att ro över sjön, men Jesus måste ta ifrån dem deras egen kraft, för deras hjärtan var hårda. De måste lära sig att fästa sin blick på Jesus. Och det måste särskilt Petrus som var så kavat. Och det behövdes ännu flera gånger. Han måste gå igenom ännu en fruktansvärd kris då han förnekade sin herre och mästare. Det var det mest fruktansvärda av alla, då han måste ha varit fullständigt förkrossad. Till och med i flera dagar. Men då fråntogs han det sista av sin egen tillit till sig själv. Sen fick han också ett stort uppdrag, att bli en herde för Jesu får. Också vi är kallade att förvalta uppdraget att vara hans lärjungar och vittnen. Och därför, när du drabbas av motgångar och prövningar, ska du veta, det är för ditt hjärtas hårdhets skull, men inte för att göra dig modlös, utan för att du ska vända blicken från dig själv och se på Jesus. Hämta all kraft från Herren. När du har lärt dig att se på Jesus, vill du sen vara nära honom och ha hans ord med dig, hur än världen hånar och gycklar. Så håll då ut i att se på Jesus och ta vara på hans ord. Amen. Herre, om stundom med hjälpen du dröjer, må jag i otro ej tvivla på den. Hjälp att jag helt för din vilja mig böjer, också i djupet förbida dig än. Lär mig att vila vid löftena klara, som i ditt ord du har gett även mig. Må du mig alltid på vägen bevara, att jag ej någonsin villas från dig. Amen.